Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Det är så många kvinnor som hör av sig och tackar mig på olika sätt för att de lärt sig så mycket genom Klimakteriepodden och fått upp ögonen för vad man kan göra själv för att må bättre. Ofta är det ganska små medel som gör att man lyckas hitta balans eller något trix för att bli av med något symptom. Och med kunskap så känner man sig lugnare och trygg i att man har egen makt när det gäller sin hälsa. För det kan vara lätt att tro att vår hälsa i och kring klimakteriet vilar i vårdens händer. Och det gör den naturligtvis delvis, men definitivt inte helt och hållet. För jag inser att det ibland känns lite dystert och segt när det delas ut kängor från det ena ända andra hållet. Jag tycker det är värt att lyfta att det händer otroligt mycket positivt när det gäller just fokus på kvinnohälsa. Och det talas om klimakteriet på regeringsnivå, i regioner, kommuner. Det finns spännande forskningsstudier som både startas och slutförs och nya mottagningar både offentlig och privat regi poppar upp. Många inser vikten av att öka kunskap på arbetsplatser i olika nätverk och det talas om klimakteriet både här och där, högt och lågt. Många vill väl. Och i det här avsnittet så ska vi lyfta ett initiativ som visar att det går att göra skillnad genom att dela med sig av sin egna kunskap som är värdefull för andra som i sin tur kan föra den vidare och hjälpa. Så hoppas du blir inspirerad och du är som vanligt välkommen att lyssna. Vad härligt hörni, sitta här en kulen höstmorgon med två vackra kvinnor som brinner för klimakteriet. Välkomna till Klimakteriepodden, Lena Rinner och Monica Björn.
Tack snälla.
Tack.
Hur känns det? Bra.
Ja, det känns bra.
Ja, härligt.
Alltid roligt att få vara här hos dig, Åsa.
Ja, men visst. Och det är inte alltid jag har två gäster i podden samtidigt, så att, det blir spännande. Men det finns ett skäl till att ni är här samtidigt. Lena, vill du berätta vem du är?
Ja, jag är medicinedoktor i allmänmedicin och forskare och distriktssköterska i botten. Och jobbar nu med att implementera klimakterierådgivning på vårdcentralen i Närhälsan har jag som projekt.
Ja, jättefint. Och Monica, vem är du för den som har missat dig?
Jag är författare, idrottsvetare, jobbar med träning, hälsa och klimakterieaktivism.
Ja. Vad betyder klimakterieaktivism?
Jag driver ett Instagramkonto framförallt som heter Stark genom klimakteriet där jag delar kunskap, evidensbaserad då, ja, kunskap om klimakteriet och om hur kvinnor blir bemötta idag i sjukvården när de söker hjälp, till exempel.
Jag tycker att du som lyssnar ska gå tillbaka till avsnitt 272 där Monica senast var gäst. Hon har varit gäst här i Klimakteriepodden många gånger, men det var senaste avsnittet. Och Lena Rinne berättar om sin utbildning för vårdpersonal och forskningen i avsnitt 282. Och nu har ju ni slagit påsarna ihop och skapat en egen gemensam utbildning. Det är ju lite häftigt tycker jag i alla fall då, att ni kommer från två helt... Man kan ju på ytan i alla fall tänka att ni kommer från två olika, helt olika håll. Berätta varför ni startar den här utbildningen och varför den är så viktig och varför finns inte det här? Monica, vill du börja? För det är ditt initiativ.
Ja, nej men alltså det är ju en sak att sitta och förfasas över den icke-hjälp som många kvinnor får när de väl söker hjälp till exempel på sin vårdcentral. Och jag kunde känna en stor frustration i det. Och när Lena och jag, efter mycket om och men, faktiskt då fick träffas live, så kläcktes den här idén om att faktiskt slå våra påsar ihop och kunna göra någonting gemensamt som då är riktat just mot vårdprofessioner för att kunna höja kunskapsnivån där ute i landet, för att på så sätt främja en mer jämlik vård oavsett om man bor i Kalix eller om man bor nere i Skåne.
Men Monica, du har ju liksom en annan ingång i det här, så varför behövs du i det här och vad tillför du i den här utbildningen?
Jo, men det är ju faktiskt så här att när man söker hjälp så kan man då delvis få medicinsk hjälp, det vill säga hormonbehandling. Men det finns ju också väldigt mycket man kan göra med livsstilsinterventioner, alltså med träning, med vila, återhämtning, sömn. Och inom det området som faktiskt då är mitt expertisområde så har jag en hel del att erbjuda ifrån min erfarenhet och den kunskap som jag besitter.
Mm. Och Lena, berätta, hur känner du då inför den här utbildningen och starten och varför den är så viktig?
Ja, det är för att vi har sett inom vården på vårdcentralen att kvinnor mellan 45 och 60 år, de är överrepresenterade när det gäller psykisk ohälsa. Och långtidssjukskrivning också. Och med den här metoden, arbetsmetoden nu som jag har forskat tagit fram då genom huvudresultat av en avhandling. Så tror jag att vi kan hjälpa till. Vi får in den här metoden. Kunskapen har vi ju egentligen. För vi har, vårdpersonalen har i alla fall minst 4,5 års akademisk utbildning. Men vi behöver veta hur vi ska få in det. Hur vi ska lägga upp och planera strukturen på rådgivningen.
Ja, för jag tänker så här att den här kvinnan, att plocka upp henne, det är ju det som är hela grejen.
Men vi träffar ju dagligen på vårdcentralen kvinnor som är mellan 45 och 60 år. Det är ju inget konstigt, vi träffar kvinnor hela livet. Så där vi, även om inte kvinnan väl är medveten om, så börjar vi ändå fråga kvinnan nu. Tror du att det kan vara klimakteriet? Även sjuksköterskorna i telefonrådgivningen börjar titta på det. Jag hör ju även psykologerna som börjat också tänka på det. Att när det kanske inte är... De skickar tillbaka patienterna och vill att när vi vill ha en klimakterierådgivning först av klimakteriesköterskan för att göra en helhetsbedömning istället. Så det börjar att poppa upp. Och jag vet ju att många gånger så är det att kvinnan kommer och säger att det måste vara någonting med hjärtat. Jag mår inte bra. Jag tror det är blodtrycket. Och så är det som att få en biljett in till att få en tid på en vårdcentral. För idag är det ju svårt att få tid på en vårdcentral. Det kan vara en sak. Och jag pratade med en sköterska häromdagen för någon vecka sedan som berättade att det var en kvinna som kom till henne som hade eksem på armen som hon ville ha hjälp med. Och när hon kom in på undersökningsrummet så säger hon: vänta lite, jag måste bara tvätta av mig och torka om, jag är så varm. Och så satt hon där och svettades. Hon hade ingen aning själv, kvinnan, att hon var i, att det kanske var klimakteriet. Men då sa den här sköterskan till henne att du tror inte att du kan vara i klimakteriet också. Hon hade sådana fruktansvärda vallningar då när hon var hos henne. Och då, så här nystar man upp kvinnan.
Så det egentligen så handlar det om att skapa en medvetenhet i så många olika plan som möjligt ute i professionen. Är det det
exakt
du säger?
Ja, och jag måste också lägga till det då att många, när jag pratar med sköterskorna så säger de, och distriktssköterskan då, så säger de, många fångar de ju upp när de vid urin- eller inkontinensutredningar och när man har prolapsbyte och så, där fångar man ju upp väldigt, väldigt många. Och jättemånga när det gäller psykisk ohälsa.
Men jag tänker också så här att kvinnan kanske inte vill bli kastad klimakteriet i ansiktet. Kan det inte vara liksom en lite problematisk introduktion till att kvinnan själv ska börja fundera på klimakteriet? Vi vet ju hur svårt det är.
Ja, men det beror lite grann på hur man uttrycker sig. För jag tycker ändå att vi är vana inom vården då att fråga om detta. Tror du att det kan vara? Det beror på om man lägger upp det, kommunikation. Likadant som vi frågar efter våld. Är du trygg i ditt hem? Eller suicid, självmordstankar och så. Man är van att fråga detta och lägga upp det på ett bra sätt. Så jag tror för oss är det nog inte så svårt. Det är kanske mer att kvinnan kan vara obekväm med det.
Men jag tänker så här, om vi kommer tillbaka till vem den här utbildningen riktar sig till då. Monica, vill du fylla i där? Mm,
men då är det ju egentligen alla inom vårdprofessionen som kommer i kontakt med den här patientgruppen. Kvinnor mellan 45 och 60 år. Skulle man kunna säga. Mm. Så att vi gör ingen urskiljning på om det är en sjuksköterska, distriktssjuksköterska, läkare eller annan vårdprofession.
Barnmorska. Eller vi har varit barnmorska med fysioterapeuter. Ja. Med. Mm.
Så ni menar att det alltså finns läkare som behöver den här utbildningen som ni två gör?
Absolut, i allra högsta grad skulle jag säga.
Hur kan det komma så? Hur kan vi ha hamnat där?
Nej, men vi har ju hamnat där och jag tycker att du gjorde ett väldigt bra avsnitt om det i ett tidigare klimakteriepoddsavsnitt där du intervjuade två ganska nyutexaminerade gynekologer. Där det också framgick tydligt i det avsnittet just det här som vi har pratat om tidigare, att det saknas den här typen av relevant och uppdaterad kunskap som då ingår under den obligatoriska undervisningen oavsett om man läser då basprogrammet till att bli läkare eller sitt ST-program, alltså att bli specialist.
Ja, för då kommer vi ju liksom in på den här grundläggande problematiken att alla de här olika professionerna har ju en grundläggande bra kunskap om anatomi och fysiologi och så vidare. Och så lär de sig lite här och så lär de sig lite där och så behövs den här specialistkunskapen. Och då blir det ju så att man som oavsett var man är i den här vårdkedjan så har man ju också egna intressen. Och då tänker jag så här att om man då vill utbilda sig till liksom, i klimakteriet, hur mycket kan man verkligen ta till sig på en dag? Vad kan man lära sig? För det är ju så lång er kurs är.
Ja, precis. Och svaret på den frågan är ju mycket mer än att bara läsa igenom SFHGs riktlinjer helt ensam på sitt rum.
Ja, och Lena, vad säger du?
Nej, jag säger att den här grundutbildningen har. Du är van att arbeta med livsstilsfrågor, hälsofrämjande arbete. När du jobbar inom primärvården, det är så grundläggande för all vårdpersonal.
Nej, men för jag tänker så här att om det räcker med en dags strukturerad utbildning, då fattar inte jag vad problemet är i den grundläggande utbildningen. Alltså att man inte skulle ha tid med det när man läser i 7 år till läkare eller 4 år till sjuksköterska, det kan jag inte begripa.
Nej, men jag kan ju inte mer än att hålla med dig om det, men tills den dagen det inträffar, alltså i min drömvärld så hade ju inte Lenas och min endagsutbildning behövts.
Nej.
Den hade varit överflödig. Men så som det ser ut idag så är den inte det. Och det vittnar ju om inte annat alla hundratals, om inte över 1000 berättelser som jag har fått ta del av varje år. Och tills dess att det blir en förändring att Socialstyrelsen kliver in då och kräver att det här ska vara obligatoriskt undervisningsmaterial för läkare och specialistläkare så finns det ett behov. Och det är just det behovet som vi försöker fylla. Vi gör vårt bästa för att helt enkelt dra vårt strå till stacken, dela den kunskapen vi har för att kunna hjälpa fler kvinnor runt om i Sverige.
Mm. Och för de vårdcentraler nu till exempel, Monica har utbildat många och nu jag har ju utbildat nu inom närhälsan i VG-regionen 52 vårdcentraler och över 120 vårdprofessioner var av både läkare och distriktssköterskor var av distriktssköterskor är 92 stycken där de har den här endagsutbildningen det här, och sen har de startat upp det, de behöver bara det här huret de ska göra strukturen och
ja, för egentligen så är det ju inte så himla knepigt, tänker jag. För det är ju också, för jag tycker att det är så viktigt, jag sa det innan vi började här, jag säger det igen. Det är inte en sjuk kvinna, men hon kan bli sjuk eller hon kan misstolkas för att vara sjuk.
Ja.
Och därför så är det så viktigt att vi liksom också har den här vaksamheten överallt i professionerna. Så det är fantastiskt att ni gör det här, även om jag låter nu lite ifrågasättande.
Men jag måste säga det också då, att jag tänker på de här kvinnorna som jag träffar då också, som har kvinnor som är i klimakteriet, som har barn hemma med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, de kan ofta må mycket, mycket dåligt under klimakteriet. Och de missar vi ofta också. Och lika kvinnor som har ADHD, de kan också må jättedåligt under klimakteriet. När man är så sårbar, inte just att det är klimakteriet, under den här perioden man är, när östrogenhormonen sjunker, så när man blir extra sårbar. Så vi får inte missa de här kvinnorna.
Nej, men för jag tänker också att det är så lätt att tänka, jag har så mycket omkring mig, jag har så mycket annat, det är därför jag mår som jag mår. Så att vi som kvinnor är ju inte så duktiga på att ta för oss alla gånger heller, utan inte ska väl jag, och jag ska inte störa, och vården har det kämpigt, det läser vi och hör vi överallt. Men jag är nyfiken på det här med liksom den kliniska erfarenheten då. När man har gått den här kursen en dag, hur mycket kan man applicera rakt pang bom?
Den går att applicera direkt ut i verksamheten, för de får med sig struktur och de får med sig handledning av mig om de vill ha. Och jag är ute på vårdcentralen och implementerar på vårdcentralen. Och de har satt igång många vårdcentraler. Det är helt fantastiskt.
Så det är verkligen det som är tanken, att han ska kunna applicera detta omedelbart. Mm. Egentligen om vi kör kursen på en torsdag, så ska de kunna börja implementera detta på en fredag.
Ja. Och vi säger också till dem, det är bara till att sätta igång. Det är alltid när man ska ta första patienten, oavsett om det är när jag är BVC-sköterska, att jag ska ta första barnet och de kommer med nyfödda barnet. Det är alltid första gången man ska missa någonting och fråga någonting och sådär.
Ja. Nej, men jag håller med, för jag tänker ju ändå att den här kliniska erfarenheten och vidare studerande, och jag hade på den här SKR, Sveriges kommuner och regioners temadag, så var det en barnmorska som kom fram till mig, så sa hon så här: vet du vad, Klimakteriepodden är den bästa vidareutbildning jag har tillgång till just nu. Så ser det ut.
Precis, och det säger ju allting.
Ja.
Alltså, jag är säker på att du kan känna igen det här när vi säger det, att i en önskevärld så skulle varken vår utbildning eller klimakteriepodden ens behövas. Nej, därför att kunskapen är så både bred och djup om ämnet, både hos kvinnorna själva men också inom sjukvården. Mm. Så det är ju det som är egentligen något slags slutmål och en vision, i alla fall för mig och mitt arbete. Delvis kan jag nå ut till kvinnorna själva genom sociala medier, föreläsningar och så vidare. Men också bidra till förändring i de utbildningar som jag driver. Men ett önskescenario är ju att det inte ska behövas en dag.
Nej, men för jag tänker ju ändå så här att man är nervös för att göra fel. Och där tror ju inte jag att man kan göra fel med den här kvinnan.
Nej, men precis. Och det enda sättet att skaffa sig klinisk erfarenhet, det är att börja.
Mm.
Det är inte så att man kan sitta och önska sig till den. Utan du måste ut där och jobba med de här kvinnorna. Jobba med de här frågorna. Jobba med hormonförskrivningen och så vidare.
Jag vill bara säga också det att för det här ska lyckas, då känner jag ju nu, jag har hållit på sedan många år och med klimakterrådgivning på vår central. Det är det att du måste ha en positiv chef. Hade inte jag haft den när jag blev klar då med min avhandling och sett de här signifikanta positiva resultaten med den här metoden, och att min chef hade sagt, Lena, du sätter igång nu med detta, det är jätteviktigt. Då hade vi inte haft någon sån här utbildning idag.
Nej, men jag tänker
idag.
Precis vad du gör i samband med det. Om bara verksamhetschefen förstår att vi kommer spara pengar på den här enskilda lilla vårdcentralen om vi fångar upp den här kvinnan i tid, så att hon inte blir en sån här återkommande gäst med klippkort, då kommer vi spara pengar. Ja. Så att det är inte bara empati som behövs, utan det behövs också liksom business-tänk i det här.
Precis, ja, för det var ju så när vi startade då 2020, 15 januari, då var det ju 14, jag har säkert sagt det tidigare också, det var 14 vårdcentraler i Borås, offentliga och privata. Alla kvinnor sökte från de andra vårdcentralerna till vår vårdcentral, för de fick inte hjälp på sin egna vårdcentral inom Borås. Och vi fick ju ändå då ifrån kvinnor från Göteborg och Kungsbacka runt omkring här, för man inte får vård på sin egen vårdcentral. Och det har, tycker jag, hänt lite mer nu, att de har lättare för att få rådgivning på sin egna vårdcentral på de här två åren.
Mm. Ja, men det är ju fantastiskt. Jag vill bara komma tillbaka till lite så här, när ni har den här utbildningen så har ni också utrymme för lite snack och att man får tala sinsemellan och ni pratar om upplägg. Vilken okunskap förvånar mest? Framförallt du, Monica, som egentligen står utanför den vanliga vården.
Mm, menar du nu hos deltagarna som är med på kursen? Jag måste säga att hittills så är ju de som har sökt sig till våran kurs mer pålästa än genomsnittet.
Ja.
De kommer ju väldigt ofta och är drivna av ett egen intresse.
Mm.
Så de har läst böckerna. De har lyssnat på Klimakteriepodden. De har läst inläggen på Stärken om klimakteriet-kontot. Så jag måste säga att det kanske inte är en rättvis bedömning kring hur det ser ut. Därför att de har en bra bas att utgå ifrån redan när de kommer på kursen.
Mm.
Delvis så finns en tacksamhet att vi går igenom några av de absolut vanligaste symptomen. Och man får en förståelse för allt ifrån den här diffusa muskel- och ledvärken till exempel. Eller vi pratar om nedsändheten, hjärndimman och så vidare. Så att det upplever jag att man är tacksam över att få en lite fördjupad kunskap kring symptombilden.
Mm.
Och sen givetvis också att de väldigt mycket uppskattar att höra kring livsstilsinterventioner och även såklart då Lenas del där hon pratar om den praktiska uppstarten utav rådgivningen och även då när vi pratar om medicineringsdelen. Så att jag skulle nog säga att hittills så har vi fått fantastiskt fin feedback utav de deltagare som har varit väldigt nöjda med helheten utav kursen, att de känner sig vi känner oss faktiskt redo nu att sätta igång. Det är pirrigt och det är nervöst. Men nu så längtar de liksom efter att komma hem och sätta igång
arbetet. Det är viktigt att ni ger tid till det här resonemanget och att man kan prata om det här diffusa. Vi får ju komma ihåg att allt är ju inte klimakteriet även om kvinnan är mellan 45 och 60.
Nej, att man tänker att det är naturligt åldrande. Man måste ha en helhetssyn på hela symptombilden och livssituationen, hur det påverkar livskvaliteten. Det är jätteviktigt. Och jag tycker ändå att kvinnorna är så taggade när de går därifrån oss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Jag vill komma tillbaka till det. Du har ju berättat om din utbildning, Lena, och du jobbar ju jättemycket då i Västra Götalandsregionen. Och Monica, du har ju din Stark genom klimakteriet-certifiering som du har jobbat med nu några år. Hur olika är de här olika typerna av utbildningar som ni jobbar med?
Ja, men grundidén att ge kunskap om vad är klimakteriet och vad händer när man är där, den är ju såklart lik, för att det är ju samma sak som händer. Det som skiljer utbildningarna åt i Stark genom klimakteriet-certifieringen som kommer ifrån liksom friskvårdshållet och riktar sig till män och kvinnor som jobbar dagligen med kvinnor mellan 40 och 60, så pratar jag också om symptomdelen och vad som händer rent biologiskt i kroppen när man går igenom den här fasen. Men det som jag inte lägger någon tid på, det är just det här, hur startar man en rådgivning på sin vårdcentral?
Ja.
Jag pratar inte ingående om medicinering så som Lena gör på vår utbildning för vårdpersonal. Så att de två sjoken finns ju inte på Stark inom klimakteriet-certifieringen. Och på Stark inom klimakteriet-certifieringen så har jag en del som är något längre då, som handlar just om den tränande kvinnan i klimakteriet. Där är ett litet, litet avsnitt med i det i Lena som min utbildning, men det är mycket, kort, mycket, mycket kortare än på Stark inom klimakteriet-certifieringen.
Mm. Och för dig när du håller endagsutbildningar, vad är det som du inte kan lägga tid på den här dagen med Monica som du brukar lägga tid på då?
Nej, det är ju mer, nej, men det är ungefär samma som jag har på de andra utbildningarna. Det jag fokuserar ju mycket på just det här teoretiska som vi har i början. Som man har grund, och ja, vi kanske gör lite mer gruppdiskussioner på den endagsutbildningen jag har inom VG-regionen. Mer diskussion, och, men det här med upplägget är ju jätteviktigt. Hur man startar upp, det är det vi fokuserar mycket på. Och hormonbehandlingar, så man ska bli bekväm med det.
Mm.
Och ett samverkan då med läkaren på vårdcentralen.
Vi ska komma tillbaka till hormonbehandlingar. Men först så vill jag bara fundera på lite grann. Vem är det som finansierar, Lena? Du som har jobbat i den offentliga vården så länge. Vem är det som egentligen betalar vidareutbildning?
Ja, men det handlar ju om politik. Alltså fortbildningsrådet inom närhälsan till exempel. Då, de har ju, tycker ju att det här är viktigt att satsa på. Och då betalar de att distriktssköterskorna kan gå en utbildning.
Så det handlar om, återigen är vi tillbaka till den här fruktansvärda skillnaden mellan regioner, mm, och inte bara regioner, utan nu kommer vi ner på till och med små enheter.
Mm.
Ja.
Det vi har sett hittills och som jag tror att också att vi kommer se våren 24 är ju att de som är först på bollen, det är ju de privata initiativen och företagshälsovården. Och sen har vi haft några få representanter som får står då för den offentliga vården. Men det kommer dröja, och det är delvis på grund av att det ser olika ut i olika regioner, men det är också på grund av att beslutsprocessen är så pass mycket längre.
Mm.
Så att hösten 2024 tror jag. Men jag tycker också det är viktigt då att säga det, att för mig och Lena så vi tänker inte gå ut och jaga deltagare till den här kursen. De kommer när de kommer. Vi finns där ute. Vi är inte desperata efter att liksom marknadsföra oss högt och lågt, utan vi förlitar oss på helt enkelt att det kommer att sprida sig, och de som är intresserade och vill lära sig mer kommer att hitta oss. För att i slutändan så är det ju ändå så att vi vill ju helst jobba med män och kvinnor som jobbar inom vårdprofessioner som är motiverade själva.
Mm.
Till att lära sig om det här ämnet. För det är då också det blir som bäst vård. Istället för att det blir en situation där folk tvingas till att gå en utbildning som de kanske inte ens är intresserade av.
Nej, det går ju aldrig.
Utan hellre då,
nej,
att
det blir ju ingen bra vård av, nej, det heller, även om man har kunskapen.
Så hellre att det får ta tid.
Mm.
Och du får en vård, en utbildning med hög kvalitet, är evidensbaserad och vetenskapligt stöd.
Mm. Den kvinnan som behöver stöd, hon har ju ofta utmaning i att hitta just en person eller vårdinstans som förstår klimakteriet, och de håller på att hoppa runt mellan olika och kanske skriver sig till en ny vårdcentral som man har fått tack och lov tips om då. Det här med att skylta med att man jobbar med klimakterierådgivning hörde jag så sent som förra veckan en barnmorska som sa att de har varit tvungna att ta ner det för att de blir så överösta med patienter så de har inte möjlighet att ta emot dem. Men hur tänker ni? Liksom, ska ni skaffa en offentlig lista på, ja, vilka som har gått den här utbildningen och var man hittar dem? Eller hur?
Det är definitivt målsättningen att ha ett sökbart register där man då kan söka stad och klinik. Vi ska göra färdigt utbildningarna som ligger nu 2023 och sen ska vi sammanställa. Och sen så är det ju då såklart upp till var och en som har gått utbildningen om de vill finnas med på den listan och vara sökbara såklart.
Och där skulle vi ju också då önska att det gick att hitta något annat sätt att filtrera in fler människor i det här, så att vi liksom från vårdprofessionen, så att det blir lite mer heltäckande, för att även om ni gör en fantastisk insats så är det ju begränsat antal människor, och det finns ju redan kunnig hjälp att få, men det blir så svårt att hitta dem, och det kan ju också bli väldigt knepigt att man upplever att, men det finns inga, för jag bor där jag bor och jag är en fånge då och jag är ett offer.
Ja, det kan vi ju inte göra någonting åt om man har den inställningen, men det egentligen enda vi kan bidra med, det är att se till att det finns ett register. Jag har även ett register över Stark genom klimakteriet certifierade coacher, om man till exempel söker en personlig tränare eller en fysioterapeut till exempel som har gått Stark genom klimakteriet certifieringen. Så självklart kommer det vara en fördel för de kliniker och vårdcentraler som vill finnas sökbara på den framtida listan som Lena och jag kommer att ha också. Och det är ju jättesorgligt om man känner då att man inte vill finnas sökbar för att trycket är så stort.
Ja,
ja, men då kanske man får, kanske att man ska finnas sökbar ändå, men så får man ha det på sin hemsida då, att just nu har vi inte möjlighet att ta emot fler patienter.
Nej, men för där har vi ju också utmaning där, för SFOG jobbar ju för fullt också för att försöka vidareutbilda enligt Svensk förening för obstetrik och gynekologis riktlinjer, och då satsar ju de framförallt på allmänläkare i och med att det är i primärvården den här vården ska fungera. Man ska inte behöva söka sig till öppen gynekologer eller privata kliniker, utan man ska kunna få det här. Och det är ju lätt att tänka då att vi har en lång väg att gå, men det finns fler, skulle jag vilja påstå, än vad man kanske vid första anblick tror, som är både intresserade och engagerade. Eftersom det är en patientgrupp då som har olika utmaningar och symptom, så är de ju liksom potentiellt då dyra patienter. Vad tänker ni kring den frågan, i och med att det finns ju liksom ett så här gammalt dåligt rykte kring kvinnor i medelåldern om att de är besvärliga patienter. Du som har jobbat i vården så länge, Lena, hur tänker du där?
Ja, den myten möter man ju ibland också. Till exempel där jag har mött chefer som har sagt att ja, men vi är så en liten vårdcentral så vi kan inte ta hand om den här gruppen. Och då är det ju väldigt exkluderande att vara chef och ha den synen. Eller att det här tar så mycket resurser så de inte är möjligt att ha. Det man ser istället, tycker jag, det vi ser i alla fall på den vårdcentralen jag har arbetat mest på, det blir det ekonomiskt mycket bättre. Du går till en person och gör en bedömning istället för att bli skickad till olika ställen eller göra många olika läkarbesök då. Så det här är en kostnadsbesparing. Det kostar inte mer utan en besparing istället.
Mm. Lena, du jobbar ju väldigt mycket baserat på din forskning och du lutar dig mot att det ska vara forskningsbaserat och det här med alla vårdcentraler och samarbeten mellan olika professioner, det här tvärprofessionella som du verkligen brinner för. Och du är ju då bunden till att förespråka Läkemedelsverkets riktlinjer för behandling av klimakteriebehandling. Och de är ju lite snäva. Jag vet ju lite grann om hur det gick till bakom kulisserna när man skulle göra de här riktlinjerna, och man var väldigt tyvärr får jag väl säga då tvungen att lyssna på många andra än specialisterna för att det här rent praktiskt skulle fungera, och då var man också tvungen att fundera på att det finns inte alltid samma utrustning och det finns inte samma möjligheter. Så du håller dig ju väldigt mycket till det här ganska snäva perspektivet, medan Monica, nu pratar jag om snävt perspektiv i hormonbehandling, medan jag menar då Monica, du har ju verkligen ställt på barrikaderna och förespråkar lite ett mycket bredare internationellt seende. Du plockar ju upp olika saker från väldigt många olika länder och du blir ju förbannad på att man inte har tillgång till samma behandlingar i Sverige som man kanske har i England, Frankrike, USA, vad vet jag. Hur jämkar man ihop det här för att det ska fungera och bli begripligt för den som går utbildningen?
Jag hoppas ändå att vi lyckas med det. Därför, och jag vill bara förtydliga att det som jag förespråkar, eller vad man ska säga, det som jag vill bedriva ökad kunskap om, är ju att det finns olika typer av hormonbehandling. Och 2023 så borde det vara så att vi har fri tillgång till alla typer som faktiskt är evidensbaserade. Och tack och lov får man väl ändå säga, så är det ju faktiskt så att om vi då tar till exempel bioidentiskt progesteron som ett exempel, så finns ju det faktiskt med på både listan ifrån Läkemedelsverket men också i SFOGs riktlinjer. Vilket då också gör att vi kan prata om det på utbildningen och i vilka situationer, som till exempel tidigare om man har visat en känslighet mot gestagener och vet att man har mått väldigt dåligt på det till exempel, då kan det vara en indikation på att bioidentisk progesteron kan föreskrivas istället. Jag skulle säga att den stora svårigheten idag är inte så mycket riktlinjerna ifrån Läkemedelsverket, utan den största utmaningen är reklistan för de olika regionerna. Mm. Och det kan ju Lena prata lite mer om.
Mm. Mm. Den styrs ju mycket, reklistan, för läkarna och sköterskor.
Och reklistan är alltså rekommenderade läkemedel som, precis, finns i Stockholmsregion, heter det till exempel Kloka listan. Mm. Och där står det tydligt vad man kan förskriva.
Ja, det som är skillnaden med på reklistan, det kan vara till exempel olika regimer, vad man rekommenderar för regimer i MHT. Och till exempel hur man gör med gynundersökningar vid i samband med besöket hos läkaren.
Mm. Ja, för bara den här med gynundersökningen kan ju bli ett stopp på vissa vårdcentraler, för man har inte ultraljudsmaskiner helt enkelt. Och då blir ju det också ett problem. Så att jag förstår att man måste lokalanpassa det här, men det gör ju också att det blir ännu mer förvirrande om man nu som påläst kvinna kommer där. Ja, men jag har läst de här riktlinjerna, det är det här som gäller nationellt. Men ni jobbar inte så. Att det ens kan bli så, det är ju det som jag tycker är... Det är så orättvist för kvinnan att hon kan drabbas av någonting bara för att det är någon slags liten lokal hövding som har bestämt någonting.
Ja, och vem du träffar. Ja. Vem som sitter framför dig som kvinna när du ska söka vård. Det är ju det.
Ja, och det är ju det här då som jag frustreras över, att i spåren av den här återuppståndelsen för klimakteriet, så det är klart att pendeln svänger. Jag träffade professor Angelica Lindén Hirschberg häromdagen, och hon oroar sig nu för att det finns väldigt mycket påhittighet också kring hur man behandlar sig själv och hur man rekommenderar varandra. Hon sa att just nu så har vi liksom kommit till någon slags innovativ behandlingsregim från, som liksom drivs nästan av kvinnorna, patienterna själva, och vården liksom känner att de har lite tappat kontroll över vad som pågår. Och i spåret av den här liksom klimakterieuppståndelsen så är det väl så att pendeln kanske svänger lite för långt åt ena hållet innan den svänger tillbaka och lugnar ner sig igen.
Ja, jag måste bara säga att jag stödjer inte självmedicinering såklart i teorin. I praktiken så hoppas jag att vården ställer sig frågan, varför händer det här? Om vården hade varit påläst, om vården hade varit engagerad, om vården hade varit kunnig och uppdaterad på den senaste evidensbaserade forskningen internationellt, då hade vi inte haft det här problemet.
Men när man jobbar i Sverige så måste man ju ändå hålla sig till det som så att säga är SFOGs och Läkemedelsverkets riktlinjer. Och sen så dessutom har vi fått höra att man då lutar sig på ytterligare riktlinjer som man bestämmer sig för så litet som på en viss liksom vårdcentralsenhet. Lena, nu vill du komma in.
Ja, jag tänker att där vi utgår ifrån inom vården, vi som är legitimerade, vi måste utgå ifrån vad Läkemedelsverket säger och alla riktlinjer för vår legitimation. Det är ju det som är så viktigt. Sen om kvinnorna självmedicinerar, det kan vi ju inte göra någonting åt. Om de mer, att de inte de går på vad forskningen säger, utan det är ju det som är så viktigt tycker jag, att man verkligen tittar på vad är forskningen visar, som Monica också tittar på mycket på. Och inte vad det står i Hemmets journal istället, utan eller googlar fram. Och inte heller det här att, som man ibland upplever på vårdcentralen, att kvinnan kommer och redan har bestämt sig, vet vad hon vill ha. Hon ska ju egentligen gå och kunna få, man ska ju diskutera ihop med kvinnan, i samråd med kvinnan, behandling. Och inte, det ska inte vara en beställningsmaskin när man kommer till en vårdcentral eller till gynekolog från kvinnan, utan man ska lyssna på. Kvinnan möter ska ju egentligen vara, ha expertisen. Precis som när det gäller om du har diabetes eller astma KOL, så ska ju du kunna få komma till den personen och kunna få den råd och stöd och behandling och behandlingsalternativ som passar dig. För jag upplever ju också att kvinnan kommer till mig på bedömningssamtal och så säger hon så, ja, min väninna Karin, hon har fått det här och det här och det här och det vill jag också ha. Och, för man har ju så lite kunskap om att det som min väninna Karin har kanske inte alls passar mig, för jag kanske har oregelbundna blödningar medan Karin är hysterektomerad. Så att det här brister mycket hos kvinnor, tror jag, kunskapen.
Jo, men och det är väl här som då professionen nu, är det de som ytterst liksom står för de riktlinjer som SFOG har och som är de som i Sverige då anser sig vara bäst lämpade för att fortsätta driva det här framåt. de har en inställning till, eller ser en oro till, att kvinnor liksom tar lite för mycket personliga initiativ i det här. Och då är man orolig för vad kan det handla. För man är orolig för att den här återgången till att hormonbehandlingen har fått se dagens ljus igen, att det ska få en backlash som gör att vi kanske måste dra till det, för att det plötsligt kommer då skräckexempel om 4-5 år på att kvinnor har tagit egna initiativ till behandlingar som är med alldeles för höga doser, och de har använt de här östrogenerna som är potenta.
Mm, samtidigt kan jag tycka att det är väldigt provocerande att man sitter och är så upprörd över detta nu istället för att ha gjort sitt jobb tidigare och faktiskt spridit kunskapen.
Precis, jag får hålla med om dig, Monica, att det blir ännu större motivation till att vi måste starta upp klimakterierådgivningen för kvinnor när det ser ut så här. Så att man får rätt stöd och rätt råd och rätt behandling istället för att man ska självmedicinera.
Mm. Nej, men så kontentan av det här då, Monica, om du vill runda av med vad du tänker, dels vad ni tänker med utbildningen framöver och hur du liksom ser på det här. Jag vet att du blir upprörd nu, jag ser hur hjärtat slår.
Ja, men jag vill bara förtydliga vad det är jag blir upprörd över. Och det är att när du startade Klimakteriepodden 2018, jag släppte min första bok Stark genom klimakteriet. Och vi kan ju säga att vi var några av de profilerna som var först ut med att lyfta klimakteriefrågan i Sverige. Och om vi då tittar tillbaks, vi är nu då 5 år senare. Vi har kommit en liten bit på vägen. Vi har börjat att höja kunskapsnivån hos kvinnorna. Både du och jag, Åsa och Lena, såklart. Vi gör vad vi kan för att även höja kunskapsnivån hos vårdprofessionerna. Men under den här resan så är det självklart att jag flera gånger har ställt mig frågan, vad har man gjort tidigare, alla som har suttit på kunskap om det här ämnet? Hur kommer det sig att när vi startade 2018 så var det ingen som hade lyft ämnet medialt innan? Så självklart blir jag provocerad när man då från olika håll och kanter inom vården nu höjer sina röster och bara pekar ut den negativa påverkan som kunskapsspridningen möjligtvis har fört med sig. Istället för att ta sitt ansvar och säga det, vi har misslyckats. Vi har misslyckats med att sprida kunskapen inom vårdprofessionerna. Vi har också misslyckats med att sprida kunskapen bland kvinnorna själva. Och därför har vi en situation idag som kanske inte är hållbar. Istället för att peka finger åt de läkare och gynekologer som faktiskt kämpar som tusan för att hjälpa, för att vara lydhörda, för att följa den senaste forskningen internationellt. Det är lätt att stå där och peka finger utan att dra ett strå till stacken för att göra situationen bättre. Och därför befinner vi oss där vi är idag. När det gäller utbildningarna, både min och Lenas och min egen, så har Lena och jag i alla fall sagt att vi tänker långsiktigt. Vi vet att det här är ett arbete i hård motvind och det är en uppförsbacke. Vi märker ju nu att det är väldigt många sköterskor som går utbildningen. Det är inte sköterskorna eller barnmorskorna som skriver ut recepten, för det är läkarna som gör det. Och jag tror att det kommer dröja ganska länge innan vi har 50-50 med sköterskor och läkare på utbildningarna. Och tills vi har läkarna på utbildningen så kommer det inte bli en sån stor förändring som jag skulle vilja se. Men vad är alternativet? Alternativet är att sitta hemma och gnälla över att situationen ser ut som den gör. Eller så agerar man då på det och försöker dra sitt strå till stacken. Och det är det som Lena och jag försöker göra. Men det kommer inte gå snabbt. Det kommer inte gå på ett år. Utan det kommer kanske ta flera år. Och det finns ett stort motstånd i att lära nytt, lära om och vidareutbilda sig. Både inom kvinnohälsa i stort, men kanske framförallt då inom klimakteriet. Det anses inte sexigt. Det är inte en patientgrupp som man kanske nödvändigtvis vill jobba med. Så att det är ett tufft arbete såklart. Men vi är ändå, även om det kanske låter mörkt nu, vi är ändå optimistiska inför framtiden. För hade vi inte varit det så hade vi antagligen, i alla fall jag hade lagt mig under en sten och bara checkat ut liksom.
Men vi får ändå se det här också nu, Monica och Åsa, att vi har ändå, de här kvinnorna som har gått nu hos oss, de är ändå taggade och de har chefer som har skickat iväg dem till vår utbildning, att de ska gå det, och de vill starta upp det på sin vårdenhet.
Mm.
Oavsett om det är vårdcentral, barnmorskemottagning eller fysioterapi eller rehab, så vill de det.
Mm. Så att det härliga är ändå att vi ska vara glada för att det kokar runt lite grann. Och sen så kanske det är så som väldigt mycket att den här pendeln, vi får låta den slå lite orytmiskt ett tag. Och sen så hoppas vi att det landar. Lena, vill du avslutningsvis säga någonting mer?
Jag tror att det är viktigt också att vi ser det här när vi arbetar med kvinnor mitt i livet mellan 45 och 60 år. Att vi samverkar i team, både tillsammans med läkare, sköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter, rehabkoordinator. Det är också en grupp som är bra att ha med när man jobbar med kvinnan. Och psykologer och psykoterapeuter. Så det är ju att vi alla kan dra ihop till att det ska bli så bra för kvinnan som möjligt.
Och det betyder viktigt. Ju inte att kvinnan behöver träffa alla, sju personer.
Alla, nej. Men hon vet vem hon ska kontakta. Hon har en som samordnar vården. Mm. Och sen så pratar vi andra med varandra.
Snabbare och
ja, snabbare, snabbvård. Mm. Lättillgänglig vård.
Mm. Ja, men det är bra. Nu så vill jag varmt tacka Monica Björn och Lena Rinne för att ni kom till Klimakteriepodden idag. Det är lyxigt för mig att få sitta här i Stockholm med er två, trots att ni kommer från andra delar av landet. Men jag måste säga att det blåser positiva vindar just i Västra Götaland. Där kokar det som tusan, både på arbetsplatser och vårdcentraler och regionen och så vidare. Så att jag tror att det kommer sprida sig. Jag är också hoppfull.
Det är också. För inbjudan, Åsa.
Ja, tack för inbjudan. Jätteroligt.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.